Nej, nu, oj. Vad härligt att se så mycket människor samlas. Jag tänkte börja med en liten historia. Vi värmer upp med det, va? Eller hur? Jo, det var så här att i en församling så var det en gammal kvinna som alltid talade så gott om allt och alla i församlingen. Men det där retade en annan person, en man. Han retade sig på att hon alltid pratade gott om allt och alla i församlingen. Och han tänkte så här, hur sätter jag dit den där tanten? Jo, nu vet jag. Så på kyrkkaffet går han fram till henne och säger så här, du som alltid pratar så gott om allt och alla människor, vad har du att säga om djävulen då? Och den gamla tanten plirade med ögonen och sa, ja, han är bra enveten i alla fall. Jag ska säga så här att tron ska man närma sig både med humor och allvar, både med distans och närhet. Och jag tänker så här att det finns, vi pratar ju om ljuset och när det mörknar. Jag var med en gång i Leksand när strömmen gick och man samlades då kring ett ljus. Jag tänker på samma sätt som vi sitter här idag, så samlas vi kring ljuset Jesus. Men det finns också krafter i vårt samhälle, såväl fysiska som andliga, som vill blåsa ut det här ljuset, som vill att det här ljuset ska släckas i Sverige. Jag kommer gå in på det lite grann. Och det gäller som kristen människa att på något sätt hålla det här ljuset levande, brinnande, så att det inte bara, så att säga, lyser för mig, utan det också lyser för andra människor. Jesus kan inte bara bli en privat sak för dig och mig, utan han har också en offentlig plats. Ljuset ska lysa på berget. Det ska inte tystas ner, det ska inte släckas. Tron ska inte bara bli en privat sak. Och särskilt första advent är en proklamation av att Jesus rider in i sin huvudstad. Och han blir liksom synlig för allt och alla. Jesus blir synlig. Han är inte privat. Och vi ska läsa ifrån texten som är hämtad ifrån Lukas evangelium, det 19 kapitlet, med början på vers 28. Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. Och när han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han iväg två av lärjungarna och sa, gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ungåsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om de frågar er varför ni tar den ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vara som han hade sagt. Och när de skulle ta åsnan sa de som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer i konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Herre, så ber vi att du ska öppna ditt levande ord. Tala in i vårt hjärta, i vår tid, i vår situation. Och hjälp mig som ska predika. Vi ber i Jesu namn. Amen. Säg åt dina lärjungar att tiga. Ni vet, det här var en situation där Jesus blev offentlig. Men så fanns det liksom i bakgrunden människor. Inte alltid agerande i fronten, inte agerande bara i offentligheten, utan den här lobbyistgruppen som fanns liksom i bakgrunden, att nej, Jesus måste tystas. Han måste förminskas, för hur går det med oss annars? Fariserna på den här tiden, de var ju inte bara religiösa, utan de var också en slags lobbyistgrupp som hela tiden opererade, som hela tiden vaktade på vad Jesus skulle göra och vaktade på lärjungarna. Och de liksom smög där i bakgrunden, försökte påverka makthavare, försökte liksom göra så att Jesus inte fick det inflytande han skulle ha. Och absolut så fick han ju inte bli upphöjd som kung. Alltså att människor, för det här var ju ändå majoriteten av befolkningen där, hyllar honom som kung. Det får bara inte hända, utan denne Jesus, han måste tystas. Han måste förminskas. Och vet ni, det har inte blivit bättre i världen. Kristna människor är den folkgrupp som alla kategorier förföljs mest. Tittar man på statistik så ser man ju det, att den folkgrupp, eller den så att säga delen av världens befolkning, det är den grupp som förföljs allra mest. Och många gånger är det en fråga om fysisk förföljelse, eller hur? Man tar ifrån människor jobbet, man till och med dödar människor. I Nordkorea till exempel räcker det med en bibel för att bli dödad. Omedelbar dödsstraff. Och så finns det olika grader av det här. I Sverige går det ju inte riktigt till på det här viset, utan här sker på något sätt en slags smygförföljelse. Ett motarbetande av Jesus i periferin. Ett försök liksom att släcka ljuset Jesus, inte bara för de generationer som lever, utan också för de generationer som kommer. Vet ni vänner, det finns en kamp om vår mun och det finns en kamp om vårt öra. Det vill säga, vad ska nästa generation få höra? Vad ska nästa generation få ljus och leva av? För ett x antal år sedan bröt en strid ut. Och jag säger så här, ibland måste man be om modet att stå på barrikaderna. Ibland måste man be om kraften att vara den som tar debatter på gränsen till krig. Inte med våld, utan med ordets makt i sin mun. Alltså fronta dem, eller de krafter som försöker släcka ner ljuset Jesus. Det bröt ut en strid. Och det gällde huruvida gideoniterna, som de hade på den tiden, det namnet, skulle få lägga en bibel i de här nattduksborden som finns på Scandic Hotel. I bakgrunden hade en person figurerat. Han heter Christer Sturmark. Känner du igen det namnet? Var ordförande för humanisterna fram till 2018. Han hade varit där och så hade han lobbat på något sätt, som jag förstod. Han var med i bakgrunden och humanisterna, de är ju en sån organisation att de är små, men de är högljudda och de lobbar för att kristen tro, det ska förminskas. Helst ska det inte finnas i offentligheten. Helst ska man ta bort Jesus från varje offentlig plats. Det är okej att man är kristen, men man ska vara det privat. Och man får liksom inte sätta Jesus i offentligheten. Och man vill motarbeta det här i skolor, på institutioner och så vidare. Det är uppenbart, man kan läsa precis deras agenda på deras hemsida. Det är en liten högljudd grupp, precis som det var på den här tiden. En liten högljudd grupp som försökte tysta Jesus. Och man kan tycka så här, ja men det är väl ingenting att vara, det är ofarligt. Nej, det är inte alls ofarligt. Därför att det sker en påverkan. Vi ska komma in på det lite grann. I alla fall, man försökte förbjuda biblar, såna här små gideonitbiblar som finns på nattduksborden, ofta i hotell. Gideoniterna, de delar ut små biblar, små testamenten på skolor, på institutioner. Och så lägger man dem där och så liksom, jag tycker det är lite fantastiskt att man bara tar en bibel och så lägger man den där. Och så vet man inte vad som händer. Utan den bara finns där och ska göra sitt jobb alldeles självt. Och jag tänkte många gånger, vad gör en sån här bibel för nytta? Jo, den gör fantastisk nytta. Och otaliga gånger finns det vittnesbörd om hur ett sånt här litet testamente räddar liv. Alltså bara att Guds ord, Guds ljus finns tillgängligt i offentligheten, på offentliga platser, i skolor, på institutioner och så vidare. Det gör all skillnad. Det räddar liv. I alla fall, det var en fight som bröt ut. Och inträdde en man som var beredd att ta den här fighten. Han hette Göran Skytte. Låter bekant, va? Mm. Han sa så här, och han mobiliserade människor, och han sa så här till vd:n för Scandic Hotel, att är det så att ni tar bort de här biblarna ifrån nattduksbordena, då kommer vi bojkotta samtliga av era hotell. Då kommer kristna handelsresande, de som bor på hotell och de som har en, alltså regelbundet bokar. Vi kommer att bojkotta det här totalt. Och ni vet, ekonomins språk, det är ju bland det enda språk man förstår i vissa sammanhang. Så vad händer? Jo, vd:n för Scandic Hotel, han tar tillbaka det här. Och jag tänkte så här när jag läste den här artikeln, jag har träffat Göran Skytte själv vid ett antal gånger. Nog lönar det sig att stå upp och kämpa för det man tror på. För det är ljus och måste tändas i världen. För att jag tänker så här, vad finns det annars för hopp? Om det här ljuset släcks, vad finns det då för hopp i världen? Det lönar sig att kämpa. Att stå upp. Och jag tänker så här, det finns många varianter där stenar ropar. Man måste ibland ropa. Det finns en kallelse till kristna människor idag att kanske lite mera våga stå på barrikaderna. Vi är så tysta ibland. Vi är så rädda. Vi är så ängsliga. Och det är därför vi behöver ett mod som kommer ifrån Herren Jesus. Mod är det som på något sätt gör att man vågar sticka ut hakan. Någon har sagt att mod, det är nåd under hot. Det är inte avsaknad av rädsla. Det är inte det här att man plötsligt känner en dag så här att åh vad fantastiskt allting känns i livet. Det är inte så det funkar. Det är klart man är rädd, det är klart man är orolig, men man vågar med Guds hjälp ta liksom det här steget ut och våga stå upp lite grann mer för Jesus. Så att inte den här lågan tynar, så att inte det ljus som vi har slocknar här i världen. Gideoniterna, de har ju valt en man, och jag tycker det är lite spännande så här. Jag har aldrig riktigt fattat varför man väljer en man ur domarboken. Gideoniterna har ju tagit sin namn från en man som heter Gideon. Gideon tycker jag har ett väldigt spännande liv, för det säger någonting om att man behöver inte vara modig. Man behöver inte vara alltid så hiskan stark. Man behöver inte alltid vara så att säga den som har det från början. Utan man får vara lite feg. Det är okej att vara feg. Är du feg någon gång? Jag är det ibland. Jag är inte alltid modig. Min fru kan berätta här. Om en grej i morse. Som jag gick och... Jag är inte alls modig i alla lägen. Jag kanske är det nu. Men det är lite roligt att man kan ju vara både... Mod handlar om någonting annat. Och Gideon har en speciell berättelse omkring sig att Gud kallar ju en liten fegis. Vet du vad Gideon säger när Gud kallar honom? Kommer ju en ängel som säger åt Gideon så här: vad hälsar du, tappre stridsman, Herren är med dig. Men Gideon var ju ingen tapper stridsman. Han var ju lite fegis. Han sa till Gud ungefär så här: jag är det minsta av alla mina bröder och det här går ju inte. Och han bara sjunker och känner sig så ynklig, så liten, så förminskad. Och så kommer du och påstår att jag är en tapper stridsman. Men vet du, det fantastiska med Jesus, det är att han inte är beroende av nuet. Inte beroende av det som finns för ögonen här nu. Utan han kommer ifrån framtiden med sin hälsning. Och jag kände så väl att vi skulle ha den hälsningen idag som församling. Vad hälsar du, tappre stridsman? Herren är med dig. Och det gäller även de som känner sig riktigt fega, riktigt ynkliga, riktigt svaga. För Gud har nämligen, om jag ska ha lärt mig att förstå någonting om Gud, så är det att han har en förkärlek för otippade människor. Alltså, Gud väljer det som ingenting är. Och aposteln Paulus, han skrev ju så här: tänk på när ni blev kallade. Inte många av er var starka. Inte många var visa. Men så säger han vidare: Gud utvalde inte det som är starkt. Alltså, när Gud väljer oss så tycker han på något sätt om att det inte finns där från början. Vi behöver inte vara alltid den starke. Utan Gud kommer från sin framtid med orden: vad hälsar du, tappre stridsman? Herren är med dig. Och vad händer i historien? Jo, Gideon börjar som en liten enkel, svag person som inte tror sig om någonting. Och så är det som Gud hela tiden i små portioner, med hjälp av små händelser, hela tiden häller sitt mod i Gideons hjärta. Små steg. När Gideon tycker att jag vill ha mer bevis på att Gud är med mig, då häller Gud hela tiden fortsätter han. Och när Gideon har uppnått det här som vi kan beskriva som mod, då berättas det om att det blir 40 år av fred i Israel. Han kallas ju till att bli domare i Israel. Alltså, han förs in i sin kallelse och uppgift. Och så är det med dig och mig. Det är inte alltid de kloka. Det är inte alltid de visa. Det är inte alltid de duktiga. Det är inte alltid de som kan uppvisa kraft eller taleskonstens gåva som blir kallad av Gud. Utan ibland kan det vara du som sitter just här idag och bara känner: nej men, jag är en feg liten stackare. Jag har alltid varit en liten stackare. Jag vet, och brorsorna mina, de tyckte också att jag var liten och ynklig och kunde inte någonting. Jag skulle vilja säga att idag går en hälsning ut att särskilt till dig kommer den här hälsningen. Var hälsad du, tappre stridsman, Herren är med dig. Det är inte på något sätt förutbestämt i livet vad du och jag ska bli. Och jag tänker på mig själv. Hur Gud kallade en liten grabb som var svag, som kände sig otillräcklig. Och så här står jag idag. och tänker, hur gick det här till? Jag kunde ju inte, jag var livrädd för att stå inför folk. Och pastorn sa, du kan ju inte bli pastor. Du har inte ens läst en text, inte en inledningsord ens till predikan. Alltså, hur ska det gå? Ja, hur ska det gå? Uppriktigt sagt så gick det ju ändå. Och det är det jag menar så här. Nedvärdera dig inte själv, för du vet inte var ditt liv kan ta vägen. Du kan vara den som står där på barrikaden. Och kanske är du då också en sån som uppmuntrar nästa generation att våga stå där och säga, ljuset Jesus ska lysa klarare än någonsin för de generationer som kommer. Till sist, jag tänker på en situation. Jag var i Leksand på den här tiden. Och plötsligt så står ett gäng i kyrkan. Och någon säger, ja, men de här vännerna vill hälsa på dig. De är engelsktalande. Jaha, ska man prata engelska nu också, tänkte jag. De var från Covenant Church, vår systerkyrka i USA i Chicago. Och de var på en resa. De ville nämligen upptäcka sina rötter i Sverige. Ni vet, i USA då är man helt tokig i Sverige numera. Alltså, vi har sån status som vi kommer dit. Vi blir kungar om vi åker dit. Många har sagt det. Alltså, de vill ha tag i sina rötter. Och de stod där och så bara börjar någon av dem gråta och bara säga, får vi välsigna dig pastor, alltså får vi be, för de hade hört att situationen, den andliga situationen i Sverige var så besvärlig och knepig, så de tänkte så här, ja men det är ju våran mamma det här, Sverige är våran mamma som en gång gav oss tron, och man måste be för sin mamma. Och jag tänker, så fantastiskt att vi inte bara har människor här i Sverige som ber oss för oss. Vi har Indien, vi har USA, vi har överallt människor som tänker på den kyrka som gav dem tron en gång. Har ni hört berättelsen om Kristina från Duvemåla? Har ni hört sången? Sjungs ofta i radion. Det här om tro och tvivel. Och jag tänker så här, de första människorna som vandrade ut från Sverige, som tog kristen tro med sig, sina traditioner till Sverige och flyttade till USA, de var ju svenskar. Och de blev trogna sitt språk, även om de kunde lära sig engelska, så hade de sina traditioner. Vad hände med andra generationen? Jo, då blev det knepigare. Därför att deras barn ville ju nog hellre vara amerikanare än de ville vara svenskar. De hade sina rötter och sina traditioner, men det liksom tunnades ut. Och vid tredje generationen berättades att då var nästan det här borta. Och det var inte många människor som kunde svenska, utan på något sätt det svenska, det tunnades ut. Men så började någonting hända i fjärde generationen. Det var att man började återvända till sina rötter. Man började söka upp bönhus i Sverige överallt dit man kom. Som de gänget jag mötte i Leksand. Alltså, våra förfäder, hur startade allting? Vilka var de som gav oss tron? Och så söker man sina rötter. Och jag tänker, på samma sätt är det i Sverige idag, ibland när jag möter unga människor. De har glömt alla sina rötter, men inom dem så finns det här andliga sökandet, det här, vem är Gud, vem är Jesus? Och jag tänker, de har inte det här belastande paketet med sig, utan de vill upptäcka någonting som finns där i bakgrunden och som behöver lyftas fram. Jag är väldigt positiv. Jag tror att det kommer en generation som på något sätt lyfter allt det här igen. Men vi som är lite äldre, vi är kallade att stå på barrikaden med hjälp av det mod som kommer ifrån Herren Jesus. För att skydda den generations... Jag måste säga att jag blev så ledsen en gång. Jag var i ett sammanhang i en kyrka och så... Prästen hade ju förstått, underförstått, fått order av rektorn så här. Om vi ska vara på skolavslutningen, ja, men då får du inte prata om Jesus. Du får inte prata om Gud. Utan när han skulle liksom ge eleverna välsignelsen, ja, då fick han använda ordet kärlek. Ja, kärlek. Och han nästan stakade, ja, men är inte Jesus då? Alltså, och då tänker jag så här, är det den utvecklingen vi ska se i Sverige? Där man inte ens på sin egen mark bland unga människor får nämna ordet Jesus eller Gud. Så kan vi ju inte ha det, vänner. Det är därför vi måste stå upp mot de krafter som vill släcka Jesus. Herren är med dig, du tappre stridsman. Vi är kallade att lyfta hans ljus överallt. Amen. Herre, så tackar vi dig för att du red in i Jerusalem. Och när människor ville tysta dig, Herre, så sa du, Herre, att stenarna ska ropa i så fall. Herre, hjälp oss att stå på barrikaderna. Inte, Herre, med våldet i våra händer, men med ordets makt i våra händer. I debatter, Herre, som rör det som handlar om kristen tro. Hjälp oss att kämpa för de generationer som kommer efteråt. Så att de, Herre, också ska få samma ljus som vi har värmts av i dig, vår Herre Jesus. Amen.